Programmet som följer strax är Sommarpratarna som produceras av Radio Nolaskogs. I dagens program får vi lyssna till Sofia Domeij. Välkommen Sofia att berätta och spela din musik.
Det började närma sig jultider och jag var 14 år. Väskan var packad, skidorna vallade och jag var redo för avfärd. Vart var pappa någonstans egentligen? Varför kom han aldrig någon gång? Jag har tänkt många gånger på vad det var som drev mig då och vad som drivit mig under alla dessa år. Att genomföra alla tusentals träningspass, oavsett väder och vind. Jag heter Sofia Domeij och har varit elitskidåkare och skidskytt i över 20 år. Där jag i 15 av dessa 20 år tillhört något landslag. Jag kommer i detta program att berätta om den resa som denna drivkraft tagit mig på. Sen jag stod där i hallen som 14-åring och väntade på att pappa skulle komma hem och skjutsa mig till Brattmyrliden och den skogsbilväg där ute i Ingemansland som vi körde på skidspår på och som jag sedan körde alla mina skidpass på i mörkret och med bilen bakom som ljuskälla och sällskap. Det kommer också en hel del anekdoter från alla mina år som elitidrottare. Om personer jag mött, om ledare jag haft och hur jag upplevt livet som elitidrottare. Jag kommer också dela med mig av saker jag lärt mig på resan och saker jag vill tipsa alla er kommande idrottare. Ni som är idrottare, men också föräldrar och ledare om. Ni får också höra lite om det nya livet och om hur idrotten speglar det. Och givetvis kommer det också en massa bra musik. Välkommen!
Looking up, there's always sky. Rest your head, I'll take you high. We won't fade into darkness. Won't let you fade into darkness. Why worry now? You'll be safe. Hold my hand, just in case.
Där fick ni höra Avicii med Fade into Darkness. I min familj hade det handlat om mycket rörelse i olika former. Mamma tog med mig på alla möjliga former av aktiviteter när jag var liten. Jag skulle få prova på allt. Jag gick i simskola, fick dansa mazurka, åkte skidor, orienterade, sprang terränglöpning, var på ridskolan och en massa annat. Jag vet inte vad det var som gjorde att jag till slut fastnade för skidåkning. Kanske var det på grund av pappas skidintresse. Men jag vet också att grannfamiljens två äldsta barn också åkte skidor. Så även min dåvarande bästa kompis gillade skidåkning. Jag har inget riktigt minne av det själv. Men mamma har berättat att jag åkte skidor runt huset hemma i Ljusdal och räknade varje varv som ett Vasalopp. Jag har kört några Vasalopp kan jag lova. Mitt första riktiga skidåkarminne är när jag fick mina första riktiga skidor. Ett par röda Elan. Wow! Jag hade tidigare haft ett par vallningsfria som lät i varenda utförslöpa. Men nu var jag överlycklig. De här blänkte och var enormt snabba. I samma veva blev det så äntligen dags att åka iväg på en riktigt stor skidtävling. Jag minns hur spännande det kändes. Jag var 8 år. Då jag och pappa åkte iväg tillsammans med grannens 2 barn och deras pappa. Vi åkte flera mil. Ända från Ljusdal, där jag då bodde, till Gnarp för att köra den här skidtävlingen. Jag minns inte så mycket av just tävlingen. Men jag minns hur jag vann en vacker sked gjord av tenn. Och jag minns också hur jag på vägen hem tänkte att jag skulle bli lika bra som Magnus, storebror i grannfamiljen, som vann sin klass. Kanske var det just den här känslan som blev en av anledningarna till att min drivkraft började göra sig gällande. Som 10-åring flyttade vi sedan norrut till Skademark som ligger 4 mil norr om Örnsköldsvik. Och jag fortsatte mitt idrottande. Det blev en hel del orientering, men det var ändå skidåkningen som främst gällde. Jag började åka för klubben Husum skidor, där jag mötte många nya vänner som också åkte skidor. Innan jag fyllde 16 år så flyttade jag hemifrån för att börja i Sollefteå på skidgymnasiet. När jag stod där i hallen som 14-åring och väntade på att pappa skulle komma, så vet jag att ett av mina mål var att ta mig in på skidgymnasiet i Sollefteå. Det var just det som var en av drivkrafterna då. Jag hade väldigt trevliga år i Sollefteå och fick möta många underbara människor som jag idag fortfarande har kontakt med. Jag hade också härliga år som junior där jag lyckades vinna SM-medalj, åka juniorlandskamp och junior-VM. Det snurrade på och jag flyttade till Östersund efter att ha gått 4 år i Sollefteå. Nu var tiden som junior förbi och jag var senior. Jag tog mig direkt in i A-landslaget och världscuptävlingar stod på agendan. Att vara ute och resa med Henrik Forsberg, Niklas Jonsson, Anders Bergström och Antonina Orjina var nästan lite overkligt till en början. Jag hade några riktigt bra år, men tyvärr blev det för mig som för många andra unga idrottare. Lite för mycket och för tufft. Kroppen sa ifrån och jag fick enorma skadeproblem. 1998 fick jag bryta min säsong. Ryggen var orsaken och det gick så långt att jag inte kunde sitta på nästan 6 månader. Som tur var fick jag till slut komma till Alfta, där det finns ett typ av behandlingshem för rygg- och nackskador. Där stannade jag i 5 veckor och fick den bästa hjälp som gick att få. Det var en väldigt speciell upplevelse att vara där, tillsammans med människor i olika åldrar som skadat sig på olika sätt. Jag tycker att det var lite otäckt och skrämmande. Jag var ju bara 22 år. Vad skulle hända nu? Men tiden i Alfta fick mig så här i efterhand att ändra lite inställning också. Hur som helst så fick jag fantastisk hjälp och återigen var det min drivkraft som fick mig tillbaka till skidspåret. Min extrema drivkraft var förmodligen en av orsakerna till att jag hamnade där. Men det blev också hjälpen att ta mig därifrån. När man kommer som ung in i ett landslag är det väldigt viktigt att det finns någon som bromsar och ser när det blir för mycket och för tufft. Det är väldigt lätt att det bara blir mer och mer, tuffare och tuffare, och till slut har man kört över gränsen för länge. Jag minns jag i slutet av mars 1999 för första gången tog på mig skidorna och åkte fram och tillbaka på stadion i Östersund. Wow, vilken känsla! Jag kunde stå på ett par skidor igen. Jag hade inte kunnat träna överhuvudtaget under mer än ett års tid. Men någonstans så jobbade jag mig tillbaka. Om än jag inte trodde att det var möjligt att komma tillbaka till elitidrott igen. När jag så började känna att jag kunde ta i så var jag igång. Min drivkraft fick mig att klara av målet. Att ta mig tillbaka till landslaget igen, köra världscuptävlingar och slåss om VM-platser. 2001 var jag igång och körde världscup igen. Slog som medaljer på SM och körde för att ta mig till VM. När jag idag tänker tillbaka på tiden då jag var skadad så kan jag inte sluta förundras över att jag klarade det. Jag var verkligen så långt ifrån elitidrott som det bara gick när jag var som sämst och hade som mest besvär från ryggen. Den tiden var jag glad om jag hade lyckats gå en promenad på 30 minuter. Under den här tiden drömde jag om att kunna sitta, plocka upp saker från golvet, ha på mig en ryggsäck. Jag att bara få leva och vara som vanligt igen. Det är klart att jag ofta misströstade och kände en rädsla. En hopplöshet. Men jag lyckades ändå fånga de små förbättringarna som kom när det hela började vända. Och jag vågade allt eftersom tänja på gränserna mer och mer. Och på så sätt träna mig tillbaka till ett normalt rörelsemönster. Jag såg det som att jag hela tiden lyckades vinna över smärtan. Vilket gav mig en vinnarkänsla. En enormt skön känsla. Tiden som skadad och framförallt tiden på behandlingshemmet var verkligen speciell. Och i perioder väldigt jobbig. Men jag lärde mig mycket och fick perspektiv på saker och ting som jag idag är mycket tacksam över. Jag mötte också många fantastiska människor som kämpade och slet med sin smärta. Men som var underbara personer och som lärt sig att fokusera på rätt saker. I'll never be the bravest of us, crossing my fingers whenever I cross. I wish I could love without having to fear. Baby's fingers gotta burn, baby came too near. You'll never know all the trouble I've got. Still haven't slept and it's 7 o'clock. Everything I have, I could lose it in this fight. Somebody gotta tell me that I'm gonna be alright. Oh, it's crazy. It's crazy I've been here. I'm inside my head. How do I get out of it? Oh, it's crazy. It's crazy I've been here. I'm inside my head. How do I get out of it? And then he said,
And then he said, honey, you're on your own. You're on your own, 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 own.
Där hörde ni Falula, Out of It. Jag lyckades ta mig ur skadeperioden och jag tog mig som sagt tillbaka till landslaget, vann SM-medaljer, körde världscup och blev uttagen till VM. 2003 vann jag silver och brons på SM. 2003 gjorde jag också ett av mina bästa lopp som sprintåkare. När jag och Emil Örsteg blev fyra på sprintstafetten som gick av stapeln i italienska Toblach. Ett ställe som senare kom att betyda väldigt mycket för mig, men som jag inte visste då. Härifrån kommer nämligen en av mina bästa vänner som jag mött under min tid som skidskytt. Hon hade precis som jag sökt sig till Wolfgang för att hon ville träna under hans vingar. Hon tävlade förstås för Italien men var tillsammans med det svenska skidskyttelandslaget under den långa träningssäsongen. Hon har också slutat sin aktiva karriär men vi har självklart kvar kontakten. I början av maj i år var jag ner till Toblach för att vara med på hennes bröllop. Det var en magisk helg när Alex fick sin Saskia, som min kära vän heter. Jag hade riktigt bra år som längdåkare efter min skada. Och men det förstås tog några år att komma tillbaka och bli riktigt genomtränad igen. Min bästa placering individuellt på världscup blev en 15:e plats. Jag mötte under den här tiden en av de bästa tränarna jag haft. Och det var Ola Ravald. Han är en tränare som är väldigt duktig på att fokusera på olika detaljer för varje individ. Precis det som jag önskar och söker hos en tränare. Hur kom det då sig att jag sadlade om och bytte idrott? Till att börja med så har skidskytte alltid fascinerat mig. Kombinationen att fixa skyttet som handlar om precision och skidåkningen som handlar om ren fysisk styrka har alltid tilltalat mig. Jag tycker att det var en spännande utmaning att kunna klara av det. Jag vet att en av mina bästa vänner från skidgymnasietiden, Tobias Långberg, numera tränare för utvecklingslandslaget i längd, sa till mig flera gånger att han verkligen tyckte att jag borde testa skidskytte. Men jag vågade inte riktigt. Hans ord fanns dock kvar den dag då jag tog steget och testade. En annan person som påverkat mig, och förstås många, många andra, Magdalena Forsberg. Hon har varit och är en av mina förebilder. Det hon gjorde och lyckades med som skidskytt är så grymt imponerande. Ja, rent ut sagt magiskt. Jag tycker att hon är en fantastisk person och idrottare på alla sätt. När det sen blev en del omorganiseringar och byte av tränarstab på längdsidan under åren 2004-2005 så bestämde jag mig för att ta kontakt med Wolfgang Pichler. Till en början var det hans träning som jag ville åt. Jag hörde en hel del om honom och tilltalades av känslan över att ha en tränare som var tuff men engagerad och hade en detaljerad plan till sina adepter. Wolfgang var Magdas tränare under alla hennes år som skidskytt och han hade nu också börjat träna Björn Ferry och Anna-Karin Sidek som båda senare blev OS-guldmedaljörer. Jag pratade faktiskt en hel del med Ako, som Anna-Karin kallas, innan jag hoppade på tåget. Hon gav mig många bra tips. Men, hur kom det då sig att jag inte bara körde Wolfgangs träning utan också fortsatte och testade skidskytte? Jo, Staffan Eklund frågade mig under våren 2005 om jag inte skulle passa på och testa att skjuta också. Ja, varför inte?
We'll be right back.
Där hörde ni familjen med Det snurrar i min skalle. Ja, det snurrade en del i min skalle. Men efter SM-tävlingarna i Luleå, våren 2005, åkte jag vidare till Boden för att testa detta med att skjuta. Jag mötte där Kalle Grenemark, känd som mannen som myntat uttrycket stav till stav. Och vi körde skytte några dagar. Han gick igenom grunderna och vi testade lite fram och tillbaka, vilket var väldigt bra för mig. Yes, han gav mig godkänt och tyckte definitivt att jag skulle gå vidare och testa på riktigt. Jag åkte hem till Lövik där jag numera bodde och funderade vidare. Här fanns tyvärr ingen skjutvall, så jag var tvungen att hitta en lösning på hur jag skulle fixa träningen. Efter en hel del funderande så kände jag mig redo att testa. För tusan, nu var det dags att testa och hoppa på en ny utmaning. Att gå från längdåkning till skidskytte innebar en stor omställning. För ett otränat öga ser dessa två grenar tämligen likartade ut. Men det finns stora skillnader. Den mest uppenbara är skyttet. Att stå vid skjutvallen och lägga ansiktet samtidigt som pulsen rusar är en komplex historia. En komplexitet som gång efter annan visar sig. När en åkare ena sekunden har täten, för att sedan falla genom fältet allt eftersom straffrundorna betas av efter ett havererat skytte. Jag tillbringade en hel del tid i Vårby på skjutbanan och gjorde också många, många resor till Sollefteå för att träna där på rullskidbanan med skjutvall. Jag jobbar också hårt för att samla ihop pengar till min satsning. Fick nämligen chansen att åka med skidskyttelandslaget om jag betalade min plats själv under träningssäsongen direkt den sommaren och hösten. Jag vill passa på att tacka alla som hjälpt mig att göra det här möjligt. Sponsorer, spårkörare, vänner, familj, föräldrar och alla ni andra. Utan er hjälp så hade det förstås inte varit möjligt. Satsningen drog igång och det kändes riktigt spännande. Att komma in i ett nytt landslag med nya kollegor, ledare och servicepersoner var förstås lite nervöst. Men jag kom till ett härligt gäng som direkt plockade in mig i teamet, vilket gjorde att jag kände mig välkommen. Tjejer och killar körde ihop under Wolfgang Pichler och förbundskapten Staffan Eklund. Som jag tidigare nämnde så var det Wolfgangs träningsfilosofi som i första skedet gjorde att jag tog kontakten. Och nu var jag igång under hans vingar. För min del handlade omställningen mycket om själva sättet att träna. Själva filosofin som Wolfgang Pichler hade var en annan än den jag tidigare tränat efter. Alla tränare har sin teori och sin tro och sitt sätt att lägga upp träningen på. Jag hade tränat hårt innan, i många år, men mängden träning med den intensiteten var något nytt. Men jag visste att det var hård träning med Wolfgang innan jag tog kontakt med honom. Det här var förstås helt nytt för mig, så det var en massa saker att lära sig och få koll på. Förutom att jag hade ytterligare ett moment att plocka in. Skyttet. Det finns förstås mycket jag kan berätta om den här perioden. Men eftersom tiden idag är begränsad så har jag valt några. Jag tyckte att jag hade kommit igång bra och tränat hårt efter min långa skadeperiod tidigare. När Wolfgang fick se min tidigare träning så sa han bara kort och gott: "Training? This is only for keeping you healthy." Alltså, träning. Det här har bara varit för att hålla dig hälsosam. Kära någon, vad hade jag gett mig in på? Hur skulle det här sluta? Där hörde ni Duffy med Well, Well, Well. Det var en mental aspekt att exponeras för en sådan sorts träning som det nu blev. Det handlade om att ta sig igenom en barriär. Att helt plötsligt läsa i träningsprogrammet att det var cykel 4-5-6 timmar och inte nog med det. Pulsen skulle ofta ligga 15-20% under maxpuls. Det innebar inte att man ska köra med blodsmak i munnen. Men för att nå den pulsen måste man ligga på ganska hårt. Som ni förstår så var det ingen lek. Bara att läsa en sådan instruktion kan få de flesta att leda genvägar. Men det har aldrig legat för mig att ta den enkla vägen, och den som funderade på att fuska här fick tänka om. Efter varje pass skulle nämligen pulsfilen skickas in till analys. Kom den inte nog snabbt så ringde telefonen, och på andra sidan hördes Wolfgang från lägenheten i Ropolding. Sofia, files bitte. Alltså, Sofia, filerna tack. Jag hängde med skidskyttarna på deras första läger. Cykelläger på den grekiska ön Kreta. Jag hade cyklat en del i min träning tidigare, men aldrig någonsin så långa pass som den här veckan bjöd på. När vi tredje dagen hade ett långpass planerat, som till slut landade på drygt 6 timmar, så tänkte jag, nej, nu packar jag väskan och åker hem. Det här går ju inte. Jag packade förstås ingen väska och åkte hem, utan körde vidare, och det är klart att jag fixade veckan. Trött var jag självklart, men samtidigt väldigt glad och nöjd över att ha klarat det. Nästa samling var i mitten på juni, och den här gången var det tyska Ropolding som gällde. Ett ställe som kom att bli lite av ett andra hem för mig kommande år visade sig. De här 10 dagarna som lägret varade var verkligen en upplevelse för mig, och jag sprängde inte bara en gräns utan många. Jag kommer aldrig att glömma ett av de långpass som vi gjorde där. Även det på cykel, mountainbike. Passet startade vi i Ropolding, utanför dörren där vi bodde. Jag hade inte riktigt koll på vad vi skulle eftersom jag inte kände terrängen. Men jag förstod att vi skulle plocka en hel del höjdmeter under passets gång. Det var mestadels grusväg och vi hann med en hel del berg innan vi återigen var på väg tillbaka till Ropoldingby. Oj, så trött jag var nu. Jag kikade på klockan och såg att vi hade varit ute i snart 6 timmar. Vi hade då fått veta att vi skulle passera byn och köra vidare upp till träningscentrum där rullskidbanan med skjutvall låg. Grejen var nämligen den att där väntade ett skjuttest. Klarade vi inte det så var vi tvungna att bestiga ytterligare ett berg innan vi fick vända kosan hemåt och avsluta passet. Jag minns hur enormt trött jag var och hur jag tänkte att det här går inte. Jag klarar inte mer. Kroppen fullkomligen skrek av trötthet, och med darrande händer försökte jag plocka fram telefonen ur fickan för att ringa Wolfgang och tala om att jag var tvungen att avsluta passet och stanna där vi bodde. Jag ringde. Hi Wolfgang. I think I have to stop here because I'm tired and I don't think I... Han avbröt mig och frågade. Sofia, are you dead? No, sa jag. Och då svarade han snabbt. All right, then bike. Bye. Alltså, hej Wolfgang. Jag tror att jag måste sluta för jag känner mig trött och jag tror inte att jag... Han avbröt mig och frågade. Sofia, är du död? Nej, sa jag. Och då svarade han snabbt. Okej, okay. Då cyklar vi. Hej då. Jag minns än idag hur chockad jag blev. Hjälp, vad gör jag nu? Jag stoppar tillbaka telefonen så ger mig en gel. Gel är en koncentrerad form av sportdryck som ger snabb energi när man är ute på tuffa pass. Och fortsätter sedan cykla upp till skjutbanan. Det var många tankar som flög genom skallen på väg upp, vill jag lova. Väl framme gjorde jag mig så redo för att genomföra testet. Jag ska erkänna att jag var galet nervös. Men någonstans kom drivet plötsligt tillbaka. Kom igen nu, Fia. Jag klarar det. Och yes, jag klarade det. Jag hoppade glatt upp på hojen igen och cyklade tillbaka till huset där vi bodde. Väl framme kände jag en stark lycka över att ha klarat det här. Den här episoden har det skrattats åt många, många gånger. Wolfgang brukar berätta hur jag lät när jag ringde. Han har tagit upp det här massor av gånger och berättat att han hade bestämt sig för att testa mig. vad jag gick för, om jag pallade det hela mentalt. Jag sprängde en gräns som jag aldrig tidigare trodde var möjlig. Och det stärkte mig. Jag insåg och kände att wow, jag klarar ju mycket, mycket mer än vad jag tror. Om det här var det bästa sättet att stärka sig på, ja, det vet jag inte. Men efter den här dagen så var 4 och 5 timmars cykel inget jag ens reflekterade speciellt mycket över. Jag hade ju fixat över 7 timmar. Och det var dessutom med många höjdmeter upp och ner. Plus att jag klarade ett 7-test efter det. Där hörde ni Hoffmaestro med Highwayman. Den här låten lyssnade jag ofta på när jag var ute på mina långa cykelpass. Den gav mig extra energi. Ropoldinge. Det är lite av skidskyttets mecka. Här går också en av världscuptävlingarna varje år. Det är en grym upplevelse att tävla i Tyskland och speciellt i Ropoldinge och Oberhof. Arenorna är överfulla och det är folk precis överallt. Riktigt häftigt måste jag säga. I januari 2009 gjorde jag ett av mina bästa lopp som skidskytt. Jag var utsedd att köra första sträckan för stafettlaget den kvällen. Det var första gången som jag stod som starttjej, så gissa om jag var nervös. Biljetterna var i vanlig ordning slutsålda, så inne på arenan fanns väl sådär 30 till 35 000 åskådare. Totalt under tävlingarna når siffran ofta upp till 75, ja 100 000 åskådare. Den här kvällen kommer jag aldrig att glömma. Jag lyckades med allt. Kände mig oslagbar. Och det var ett i det närmaste perfekt lopp som jag fick till. Jag sköt 0-0 och åkningen stämde mycket bra. Jag växlade som tredje tjej och vi var i allra högsta grad med och slogs om en pallplacering. Alla övriga tjejer gjorde också en kanoninsats. Helena Ekholm på andra, Anna-Karin Sidek på tredje och Anna-Maria Nilsson på sista sträckan. Vi slutade på andra plats och fick kliva upp på pallen och mota folkets jubel. En underbar känsla. Jag minns hur Wolfgang grät av lycka över att se sina tjejer på pallen och dessutom på hemmaplan i Ruhpolding. Aldrig tidigare hade vi tjejer varit på pallen i en världscupstafett och att få lyckas som lag är en obeskrivlig känsla. Det sjutest som jag tidigare pratade om, som vi fick göra efter ett långt och tufft pass, har betydelse på många sätt och ger på något sätt en trygghet inför vad som komma skall. Att veta att man har klarat det och dessutom på just den skjutvall som vi sköt på den här kvällen gör att allt annat blir och känns lättare att klara av och kan ses som överkomligt istället för omöjligt. Jag hade ju klarat att skjuta alla de skott jag gjorde när jag var så trött och tom den där dagen när vi cyklade. Då borde jag klara att skjuta 5 skott liggande och 5 skott stående nu också. Dessa tankar är viktiga och kan vara helt avgörande när man står där i hetluften och vill lyckas. När vi ändå är inne på den mentala biten så måste jag säga att skulle jag gjort om min karriär från den dag då jag var 14 år och stod där i hallen och väntade på pappa, så är det just den mentala träningen som jag skulle ha gjort annorlunda. Från början av min tid som idrottare prioriterades inte denna bit som den görs idag. Jag jobbade mer och mer med den under senare delen av min karriär och insåg hur enormt viktigt det är att tänka rätt och att träna det mentala precis lika hårt, lika mycket som den fysiska delen. Desto mer jag lär mig om det här, desto mer ser jag hur viktigt det är att tänka rätt och att hitta det flow som gör att vi kan prestera på vår absoluta toppnivå. Jag har bland annat jobbat med Stig Wiklund och Lars Ström under mina år som skidskytt och de har lärt mig massor. Det jag lärt mig kommer jag att ha nytta av resten av livet och jag ser fram emot att dela med mig av mina erfarenheter till andra idrottare och personer och på så sätt hjälpa till att på bästa sätt hitta rätt väg till att må bra och för att göra det möjligt att prestera på toppen av sin förmåga. Här ser jag många likheter mellan idrotten och arbetslivet.
Kiss me goodnight in the happy land.
In the happy land.
Go on and poison my side while you kiss me goodnight in the happy land.
In the happy land.
Where your daddy left home, mama's still on the phone. Lost believing, love's deceiving, always going and gone. Poison my side while you kiss me goodnight in the happy land. Until dawn in the
Där hörde ni Amanda Jensen med Happy Land. Ja, men positiv inställning blir allt så mycket enklare här i livet. Jag vet att många undrar hur vardagen ser ut för en skidskytt. Jag har många gånger fått frågan, men vad gör du på dagarna egentligen? Ni tävlar ju bara vintertid. Det jag tidigare berättat ger en liten ledtråd till hur vardagen och i förlängningen en vecka, en månad, ett år såg ut för mig. Det är något annat än hur elitidrottarens liv ofta ser ut vid sidan av. Eftersom fans och tv-tittare sällan får syn på just den delen av vardagen. Jag är inte så lätt att veta hur det ser ut egentligen. Tävlingssäsongen varar från slutet av november till början av april. Men den andra delen av året är det träning och återträning som gäller. När jag föreläser brukar jag visa hur typiska sommarveckor, höstveckor och vinterveckor såg ut för oss. Och det är många som blir förvånade. När tävlingssäsongen slutade i början av april så hade vi vår kallade semester. Den brukade vara i cirka 3 veckor. Då var det vila och återhämtning som gällde. Och det fanns ingen träningsplanering som skulle följas. Wolfgang var väldigt noga med att det verkligen inte skulle vara någon funderade kring skidskytte överhuvudtaget de här veckorna. Utan det var vila som gällde. Det nya träningsåret började sedan den 1 maj. Då drog alltså försäsongsträningen igång och då var det 100% som gällde. Wolfgangs träning var upplagd så att vi alla körde på samma plan. Där vi körde 6 dagar i veckan och sen vilade den 7:e på söndag. Det fanns en tanke bakom det. För i Tyskland är allt stängt på söndagar, vilket gjorde att, enligt honom, möjligheten att göra något annat än vila inte fanns. Vi körde alltså dubbla träningspass 5 dagar i veckan och sen en dag med 1 pass. Ofta på 3:e dagen, onsdagar. Och då var det ett långpass. På allt från drygt 3 timmar till drygt 5, ja, ibland 6 till och med 7. Sen på eftermiddagen så avverkade vi ett 7 pass. Så här körde vi i 3 veckor och sen den 4:e veckan tränade vi i 3 dagar och hade sen 4 dagars vila på raken innan vi drog igång en ny 4 veckors cykel igen. I slutet av juli så hade vi ofta en lite längre återhämtningsperiod, likaså i slutet av oktober. Då vilade vi 5 till 6 dagar i rad. Träningen varierades förstås lite under året. Veckorna såg inte likadan ut i juni och september. Ju närmare tävlingssäsongen man kom, desto mer tävlingslik och tävlingsinriktad blev träningen, och inte minst skyttet. Men under försäsongen handlade det milt sagt om en strukturerad tillvaro. Många veckor körde vi 30-35 timmars träning, och då tillkom det också skjutträning på det. En dag kunde se ut ungefär så här. Det började med frukost innan det var dags för förmiddagspasset, vilket kunde bestå av 4-5 mil på rullskidor med skytte och med en puls som skulle ligga 15-20% under maxpuls. Därefter lunch, sen vila och då ofta sömn för att återhämta sig inför eftermiddagens pass. Det kunde innehålla till exempel styrka och löpning innan det sen var dags för middag. Hade man tittat på klockan vid det här laget hade det varit nära stängdags. Som ni förstår så varken klarar man eller hinner med så mycket annat. Det gäller att ha en stark drivkraft och målmedvetenhet för att klara det. Det handlade om att hela tiden träna hårt, ligga på gränsen för att försöka bli ändå lite bättre. Wolfgang använde sig av pulsklockan, laktatvärden och några andra mätbara parametrar för att ha koll på vilken belastning vi hade, men också för att se hur sliten vi var, om återhämtningen fungerade. Visade allt okej och det stod 5 timmar på planeringen den dagen, ja, då kördes det 5 timmar. Wolfgang sa en gång, never trust your feelings. Alltså, lita aldrig på din känsla. Såklart med glimten i ögat. Men han använde sig av parametrar och menade på att han bäst läste hur allt låg till då. Kanske skulle han ändå ha lyssnat på känslan ibland också. Viktigt är att oavsett om det är ett lag eller individuell idrott som gäller, så är inte alla lika. Och det är någon form av individuell anpassning som gäller för att få fram det absolut bästa hos varje individ. Men en sak gäller alla, oavsett idrott. Och det är att det krävs mycket och hård träning för att nå den absoluta toppen. En del behöver pushning för att inte ta den enkla vägen. medan andra behöver bromsas för att inte köra över gränsen. Där hörde ni In Flames, Where the Dead Ships Dwell. Jag lyssnade ofta på lite hårdare musik under mina tuffa träningspass. Det gav extra peppning. Vi hade förstås en hel del läger. Under min tid i laget så hade vi ett träningsläger varje månad. De varade allt från 7 till 14 dagar. I maj var det Kreta eller Mallorca som gällde en vecka. I juni var vi till tyska Ruhpolding, Wolfgangs hemstad. I juli var det träning i vecka i de franska bergen, Vi cyklade och åkte rullskidor där Tour de France också kör sina sträckor när de är i området. I augusti kördes en dryg vecka i Sverige någonstans. Plus att vi hade rullskidtävlingar den månaden. I september och oktober var vi återigen i Ruhpolding. Vissa år tillbringade vi några dagar i italienska Toblach också för att få lite variation. I november var det så äntligen dags för snö. Ofta blev det drygt 2 veckor i finska Monio. En snösäker plats. Världscuptävlingarna drog sedan igång sista dagen i november. Vi hade ofta en pre-camp innan allting drog igång, där vi samlades minst en vecka innan första tävlingen för att preppa formen lite. Världscuptävlingarna är upplagda så att det körs 3 veckor efter varandra på olika orter. Sen följer en veckas uppehåll innan nästa period på 3 veckor drar igång igen. Mellan 3 veckorsperioderna så hade vi 1 vecka på hemmaplan. Men då gällde mycket träning eftersom vi inte tränade så mycket när vi samtidigt tävlade. Under tävlingsveckorna var det viktigt att vara pigg för att kunna prestera. Och då kan man inte samtidigt träna för hårt. Det gäller att ge kroppen tid för återhämtning mellan urladdningarna. Under mina år som skidskytt hade jag 200-220 dagar på resande fot. Så det blev inte speciellt många dagar på hemmaplan. Vi hade väldigt trevligt tillsammans och blev som en liten familj som åkte runt. Jag har idag kontakt med många av mina tidigare kollegor. Jag bodde oftast med Anna-Karin. Och en kväll när vi låg där och snackade i vanlig ordning så kom vi fram till att vi tillbringat fler nätter tillsammans än vi gjort med våra respektive sambos. Det säger en hel del om det liv vi levde. Jag nämnde tidigare att Ruhpolding kom att bli lite av ett andra hem för mig. Jag tillbringade nämligen alltid mina höstar där. Jag åkte aldrig hem mellan lägren på hösten utan stannade kvar istället. Jag känner jag sluta varit i Ruhpolding några gånger och hälsat på. Maria som var husfru där vi bodde känns lite som en andra mamma för mig. Hon är en underbar person som jag förmodligen alltid kommer att ha kvar kontakten med.
I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed. So show me family, all the blood that I will bleed. I don't know where I belong. I don't know where I went wrong. But I can write a song. I belong to you. You belong to me, my sweetheart. I belong to you. You belong to me, my
Där hörde ni The Lumineers med Ho High. Skidåkningen har alltid varit min starka sida och jag tillhörde de snabbaste skidskyttarna i världen i skidspåret. Under mina första 3 år som skidskytt fick jag en enorm utveckling som skidåkare med åktider som ofta låg topp 10 i världen bland skidskyttarna. Eftersom jag inte hade skyttet sedan tidigare så var jag inte den allra säkraste skytten. Men jag jobbade hårt med det. Det gick bättre och bättre och världscuppoängen började allt eftersom trilla in. Jag var under åren 2005-2011 med i skidskyttelandslaget och var en av de bästa i Sverige. Jag körde flera startsträckor för det svenska stafettlaget. Bland annat den då vi svenska damer blev tvåa vid världscupstafetten i tyska Ruhpolding 2009, som jag tidigare berättat om. Och bästa individuella resultat är en 10:e plats från världscuptävlingen och för VM i Sydkorea. Det har blivit några VM under åren och 2010 var jag med om en av mina höjdpunkter i karriären. Då var jag uttagen och körde OS i Vancouver. Under 2010 började dock min kropp säga ifrån och min återhämtning var som bortblåst. Att känna att kroppen inte fungerar alls är en väldigt obehaglig upplevelse för en elitidrottare som tränat och gjort allt för att nå och prestera på sin maximala nivå. Jag gav min kropp ett antal månader när säsongen drog igång 2011. Men det formbesked jag letade efter kom aldrig. Och när jag kände att kroppen inte var 110% och att återhämtningen fortsatt inte fungerade så bestämde jag mig. I augusti 2011 bestämde jag mig så för att avsluta min karriär som elitidrottare och skidskytt. Under min tid som elitidrottare har jag pluggat vid sidan av min satsning och även drivit ett eget företag som jag fortfarande driver idag. Jag är väldigt glad över att jag pluggade under den här tiden och att det var möjligt. Jag läste till civilingenjör i teknisk kemi och utöver det blev det också en hel del annat som till exempel ekonomi, pedagogik och statistik. När jag slutade min karriär så fick jag sen tack vare min utbildning jobb på Seca Biofuels and Chemicals här i Örnsköldsvik. Jag jobbar där som produktansvarig säljare. För mig har det varit viktigt att känna att jag haft studierna på sidan om. Än om det inte alltid varit möjligt att studera och inte på full fart, så har det varit skönt att göra något annat och framför allt väldigt skönt att ha i bagaget den dagen idrotten tar slut. Den dagen kommer nämligen för alla.
Business, a modern piece of glasswork. Down on the corner that you walk each day in passing. The elderly sales clerk won't ask with suspicion. The whole of motor corporation's giving its permission. Questions.
Där hörde ni Vampire Weekend med White Sky. Drivkraft var det, ja. Igår var jag ute på ett rullskidpass där jag körde lite intervallbetonad träning. Jag är förstås inte på samma nivå idag som jag var när jag var aktiv. Träning är en färskvara när det gäller att vara på den nivå som elitidrottare är idag. Men det slog mig att drivet har jag kvar. Jag tänker alltid igenom vad jag ska göra innan jag åker ut och nu hade jag planerat att köra 6 stycken 5-minuters intervaller. När jag var ute på den 50 intervallen så började tröttheten smyga sig på allt mer och jag fick kämpa hårt sista minuten. Under vilan sen så kom tanken, oj vad trött jag är nu. Fixar jag verkligen ytterligare 5 minuter? I det här läget är det lätt att tänka att jag har ju kört 5 stycken så bra jobbat, det räcker. Men det var då jag kom på mig själv. 5 stycken? Jag har ju planerat att jag ska köra 6 stycken. Och då kör jag 6 stycken om jag så ska stappla fram sista minuterna av den sista intervallen. Kanske låter det här helt galet. Kanske är det lite galet. Jag vet faktiskt inte. Men när jag kör den där sista intervallen, trots att jag känner mig illamående och kroppen bara vill stanna, så är det en härligt skön känsla att se klockan passera 5 minuter och känna att jag klarat målet jag satt upp. Den känslan, det drivet, finns kvar och kommer nog alltid att finnas där, trots att jag inte är elitidrottare idag. Det jag egentligen vill säga är att med rätt drivkraft så klarar man så mycket mer än man tror, oavsett om det gäller idrott, arbetsliv eller vad som helst här i livet. Jag älskar verkligen och brinner för idrott, framförallt skidåkning och då skidskytte, och har väldigt många härliga minnen från min tid som elitidrottare. Idrotten har gett mig enormt mycket, massor av erfarenhet och den har utvecklat mig som människa. Jag har lärt mig mycket om den mentala biten, vilket jag kommer att ha stor nytta av resten av livet. Jag har varit med om upplevelser jag inte skulle vilja vara utan och jag har mött några av mina absolut bästa vänner genom idrotten. Det är klart att det är en tuff värld. Det är stenhårt på många sätt att vara elitidrottare idag och det innebär enormt hård träning, även mycket press och stress. Men det är också det som är en del av den härliga utmaningen i det här och som ger kickar hos elitidrottaren. Jag hoppas att ni tycker att det har varit intressant att höra lite anekdoter från livet som elitidrottare. Men att ni också fått en del tips och idéer. Jag ser fram emot att även i framtiden fortsätta finnas kvar inom idrotten på olika sätt. Att fortsätta dela med mig av mina erfarenheter från min tid som elitidrottare. Sen jag avslutade min karriär så har jag bland annat jobbat som expertkommentator hos TV4. Vilket var fantastiskt roligt. Och jag är också ute och föreläser och hjälper till med mental träning. Jag önskar och hoppas att många kommande idrottare får uppleva det jag fått uppleva under min karriär. Det har, som jag tidigare nämnt, varit en underbar resa som jag är väldigt tacksam över och som jag absolut inte skulle vilja ha ogjord. För knappt 3 månader sedan var jag med om något helt underbart. Då kom nämligen vår lilla dotter Alma till världen. En magisk upplevelse som är svår att beskriva och sätta ord på. Nu har en ny resa startat som jag verkligen ser fram emot att följa. Jag hoppas att vi ses i framtiden på något sätt. Kanske blir det i skidspåret. Kanske blir det någon annanstans. Jag önskar er alla en underbar sommar. Hej då! Thank you.
Du har lyssnat till programmet Sommarpratarna som sänds i Radio Örnsköldsvik 89,8 eller 105,7 MHz eller via internet på www.radioovik.se. Och programmet produceras av Radio Nolaskogs.